Jag vill börja med att erkänna några av alla de brister som jag har. Jag tycker det är svårt att lära mig de 10 budorden utan till och i rätt ordning. Och när det kommer till de 2 sista buden om att inte ha begär, så får jag erkänna att jag är lite fåfäng. Jag gillar speglar och spenderar kanske lite för mycket tid framför spegeln på morgonen. Försöker få frisyren rätt och plocka fram rakapparaten om det är dags för den. Men något som är lite jobbigt när man bara har en spegel, det är att det inte går att se baksidan av huvudet. Det går inte, oavsett hur mycket man försöker vrida på huvudet och snegla. Det går ändå inte att se hela bilden. I skapelseberättelsen så berättas det om hur Gud skapar oss människor till sin avbild. Vi är skapade till att vara som speglar som ska återspegla Guds godhet och härlighet och allt vad Gud är. I den bibelläsningsplan som många här i församlingen följer så har vi nu läst från Andra Mosebok. Och den som är flitig och ligger i fas med läsningen läste igår om de 10 budorden. Om du vill vara den du är skapad till att vara, det vill säga till en Guds avbild som ska återspegla Guds godhet, då är budorden en bra grundhållning att ha med sig i livet. Du ska inte ha andra gudar vid sidan om mig. Du ska inte missbruka Herren, din Guds namn. Tänk på att hålla sabbatsdagen, alltså vilodagen, helig. Visa aktning eller respekt för din far och din mor. Du ska inte dräpa eller döda, vare sig andra eller dig själv. För då förstör du en Guds avbild. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Var rädd om relationerna, var rädd om varandra. Du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt eller ljuga mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Jag vet inte hur ofta du har begär till din grannes oxe eller åsna. Och idag så har vi tack och lov inga slavar i Sverige. Och hustrun ses tack och lov inte längre som en ägodel, vilket hon faktiskt gjorde då i det starkt patriarkala samhälle som var då. Idag kanske vi skulle ha skrivit att vi inte ska ha begär till din nästas livspartner. I vilket fall så handlar de 2 sista buden om att inte ha begär eller vara avundsjuk på det som tillhör någon annan. Och därför brukar man klumpa ihop dem till 1 bud. Jag vet inte vad du känner inför budorden, men jag kan ibland tycka att budord låter lite hårt och krävande. Det är många du ska inte. Och det kan nästan bli lite lagiskt och nedtryckande. Vilket det också ofta har blivit genom historien. Men i judisk tradition, som ju vår kristna tro kommer ifrån, så handlar inte 10 Guds bud om, alltså de kallar dem inte för bud utan för Guds ord. Och det första gudsordet i deras uppräkning är inte du ska inte ha andra gudar. Utan det börjar med något helt annat. Och det ger en helt annan grund och ingång till budorden. Andra Mosebok 20, vers 2. Gud säger, jag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Det börjar med att Gud griper in. Gud griper in och befriar från slaveriet. Gud är en som ser oss i vår nöd, en som älskar oss, en som vill oss väl, en som befriar. Det första ordet i uppräkningen är alltså inget bud eller någon kravfylld lag. Det är ett kärleksord. Det handlar alltså inte i första hand om vad vi ska göra för att prestera oss fram till Gud. Det handlar om vad Gud har gjort för oss. Så istället för att vara ett kravfyllt prov för att platsa i Guds rike, så är budorden vårt gensvar på vad Gud har gjort för oss. Och att Gud säger, jag är Herren, din Gud, visar på just detta. Det handlar om relation. Gud är en personlig Gud som vill ha med dig att göra. Samtidigt som Gud riktar sig till alla så använder han ett personligt tilltal. Och det visar på ditt oändliga värde. Men det visar också på ditt personliga ansvar. Du kan inte strunta i allt, gömma dig i mängden och bara hoppas på andra. Gud ser dig som individ i den stora massan. Du är viktig. Utan dig fattas det en avbild. Utan dig fattas en spegel med potential att återspegla Gud i världen. Utan dig som spegel går vi miste om en del av Gud. Jag vill dyka ner lite djupare i några av buden som jag menar är lite extra viktiga idag. Det första budet om att inte ha några andra gudar handlar om att lita på Herren, sätta sitt hopp till honom. Det handlar om att låta Gud vara Gud. Han som har skapat hela världen och som håller allt i sin hand. Vem kan vara starkare än den som låtit hela universum bli till? Men idag finns det så mycket som riskerar att komma före Gud i våra liv. I Bibeln kallas det för avgudar. Gudar vid sidan om Gud med stort G. Saker som vi tillber och sätter vårt hopp till istället för till Gud. Och det kan vara många olika saker och det kan vara olika för olika personer. Men i det konsumtionssamhälle som vi lever i idag så är det som Bibeln kallar för mammon en av de kanske största och vanligaste avgudarna. Det handlar om en osund längtan efter rikedom och ägodelar. Många av oss här i Sverige har välsignats med ett överflöd att dela med oss av. men vi håller så hårt på vårt eget. Och all reklam som basuneras ut vill få oss att känna att vi inte har tillräckligt. Vill få oss att känna att vi inte är nöjda. Vill få oss att längta efter mer och mer så att vi ska köpa mer och mer. Hur många tänker inte, och även jag själv ibland, att om jag bara var lite rikare, om jag bara hade de ägodelarna, då skulle jag vara lycklig. Och så sätter vi vårt hopp och vår tillit till pengar istället för till Gud. Men var det mest värt när vi ska summera våra liv och förhoppningsvis få flytta hem till Gud? Pengar eller relationer? En annan avgud som kan stå i vägen för att låta Gud vara Gud, det är vad man kan kalla för mentala avgudar. Om dina eller mina idéer och föreställningar om hur Gud är stelnar i våra inre till att bli den enda sanna bilden, då riskerar vi att missa något viktigt. Vi människor är begränsade. Du som individ kan aldrig förstå Gud fullt ut. Gud är så mycket större. Om du då gör anspråk på att veta hela sanningen om Gud, då blir du förmodligen både blind och döv för andra människor som förmodligen har upptäckt andra sidor av denna oändliga Gud. Olika människor återspeglar olika delar av Gud. Och här är ödmjukheten och öppenheten viktig. Att hålla sabbatsdagen helig, det budet gillar jag. En dag varje vecka för vila. Historiens kanske första och största arbetstidslagstiftning. På den tiden var det här unikt. Att varje vecka ha en välsignad vilodag, avskild för vila, avskild för att hämta ny kraft. Och den här vilodagen, den omfattade alla, oavsett social status. Rika, fattiga, slavar, fria, alla. Vilken gåva från Gud. Och kanske är det en gåva som vi idag borde ta bättre tillvara. Idag med det höga tempot som många lever i. Idag när den psykiska ohälsan breder ut sig och många hamnar i utbrändhet. Vad gör du för att ta tillvara på vilodagen? Hur hämtar du ny kraft? Och att Gud vilade så som vi vilar i den sjunde dagen, det visar på vår nära relation med Gud. Vi både arbetar och vilar tillsammans med Gud. Och sedan kommer ett gäng bud som handlar om våra relationer. Och det finns mycket att säga om dem, men det skulle bli för långt för den här predikan. Om jag skulle djupdyka i alla dem så kanske ni tar vilodagen på orden och sitter och somnar. Det har hänt mig några gånger. Jag fortsätter istället med de två sista buden, som faktiskt påverkar alla de andra buden. För det handlar om hjärtat, om habegär, om avund. Begär och avundsjuka som gör något med hjärtat, som får människor att bryta mot de andra buden, som får människor att stjäla, hata, ljuga, döda. I Romarbrevet skriver Paulus att alla bud sammanfattas i ordet: du ska älska din nästa som dig själv. Det handlar om hjärtat, om kärleken, om relationen till människor, till Gud och till dig själv. Men vad händer då om vi skulle drabbas av begär och misslyckas med att följa de här buden? Här finns en dubbelhet i Bibeln. Dels blir Gud besviken. I Andra Mosebok står det om en svartsjuk och straffande Gud som visar på att det finns ett allvar i synden och i att strunta i Guds bud. För om Gud aldrig skulle straffa för det som är ont, skulle inte det vara samma sak som att godkänna det? Genom att Gud säger nej, det här är inte okej, så visar Gud att han bryr sig och gör motstånd mot det onda. Och så står det också om en Gud som visar godhet mot tusenden när man älskar honom. Svartsjuk och straffande, men också kärleksfull och god. Genom att bryta mot buden så hamnar vi i beteenden som är onda och destruktiva, som gör oss förtjänta av ett straff. Men Gud vill inte att du ska straffas. Gud vill inte att du ska gå under. Därför blev Gud människa i Jesus, kom till jorden för att ta på sig det straff som vi har förtjänat. Och han gav sig själv på korset för oss. Och här finns glädjebudet. Det är inte genom att prestera och kämpa så himla mycket som vi förtjänar relationen med Gud. Det handlar om hjärtat, om tilliten, om att tro på Jesus och älska Gud. Vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron och tilliten på Jesus Kristus, skriver Paulus i Galaterbrevet. Det handlar inte om att kunna alla budorden utan till. Det handlar inte om att lyckas följa buden helt och fullt till punkt och pricka. Och det handlar inte om att leva upp till någon slags idealbild av vad det är att vara kristen. Det handlar om vad Gud har gjort för oss. Och det handlar om vårat svar på det. Om vad som finns här inne, i hjärtat. Om din tro och vad du väljer att sätta din tillit till. Kanske var det detta som Mose på något sätt hade missuppfattat då när svärfar Jetro kom till honom och tillrättavisade honom. Mose försökte klara allt själv. Men Jetro såg hur han tröttade ut sig själv. Ensam är inte stark. Du klarar dig inte bäst själv. Och du behöver inte klara dig bäst själv. Vi behöver varandra och vi behöver Gud. Tillsammans är vi avbilder eller speglar som kan återspegla så mycket mer av Gud än vad vi kan på egen hand. Det är som i ett provrum med många speglar som jobbar tillsammans så att man kan se alla sidor. Tillsammans kan vi se mer av Gud. Och tillsammans får vi bättre förutsättningar för att möta Jesus och ta emot den nåd som ger räddning och befrielse. Amen.